Du har väl precis som jag bråkat någon gång? Varit osams med din vän eller ditt syskon? Eller din man eller hustru? Om något, vad det nu är. Det kanske gäller vem som spelar bäst på fotbollsmatchen. Eller kanske gäller det vilket år ni var och besökte den där släktingen. Vi kan vara osams och bråka om både viktiga och oviktiga saker. Och många gånger kan det vara till hjälp att fråga någon som båda har förtroende för. Eller så går man till den och någon man liksom kan lyssna på, båda kan lyssna på, så frågar man den. Någon som båda har respekt för. Som att fotbollsspelarna frågar sin tränare om vem som ska få spela forward på matchen. Då är de inte överens. Eller som att det gifta paret kollar upp i fotoalbumet vilket år det egentligen var man åkte på den här semestern som man var osams om. Tänk dig att man får ett svar som ingen förväntade sig. Båda hade fel och alla hade missat hur det egentligen var. Detta hände lärjungarna. De hade bråkat om vem som var störst. Och så kom de till Jesus för att få reda ut det hela. Vem var egentligen störst? Men Jesus svarade något helt annat än de hade väntat sig. Idag ska jag predika om hur vi människor ständigt söker efter att vara störst, viktigast och högst. Om att vi behöver omvändas och bli som barn för att komma in i Guds rike. Och vem som är störst i Guds rike. Och att den som tar emot en lärjunge till Jesus för Jesus skull tar emot Jesus. Vi ska läsa ifrån Matteus 18 och vers 1-5. Det kommer vara en del av samma stycke jag predikade om förra söndagen när jag var här och predikade. Och det är på sidan 707 i den här bibeln. Och i den lilla men bara nya testamentet så är det på sidan 47. Där står det så här. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem. Och sa det: amen säger er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som omvänder sig, ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Jesus hade kommit till jorden. Han var här på jorden, på vår jord. Och nu så är han i himlen. Och där får vi be i hans namn till Gud, far. Låt oss be tillsammans. Gud, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för nåden du har gett oss. Tack för nåden i Jesus Kristus. Tack för att du inte lämnat oss själva och ensamma, utan att du har sänt oss din heliga ande. Jag ber nu här om din heliga andes kraft och vägledning och styrka och vishet och hjälp och stöd. Kom, fyll oss alla med din heliga ande. Jag ber att du uppfyller mig med mer av din heliga ande för att predika så tydligt och klart att det får beröra våra själar och hjärtan i din kraft. Tack för det ordet du har gett oss som vi får läsa av och äta av och finna tröst och styrka och kraft av. Tack för att du inte lämnat oss själva, utan att du har gett oss ditt ord och din heliga ande. Välsigna den här dagen, och jag ber att du är med oss. Jag ber också att du är med alla de som av en eller annan anledning inte kunde vara här idag. Ta hand om dem där de är och välsigna och styrk dem, Herre. Amen. Jesus hade kommit till jorden. Han hade bevisat genom sitt liv och vad han gjorde att han var Messias. För frälsaren, Guds son, som Israels folk väntade på. Och lärjungarna som Jesus hade utvalt, de hade börjat tro på att Jesus var Messias, Guds son. Och när Messias kom, då skulle ju Guds rike komma. Då skulle judarna befrias från sina förtryckare och från andra folk. Det skulle bli ett stort rike och regera över jorden. Ett folk som andra folk såg upp till. Det var vad folket förväntade sig när Messias, Kristus, den smorde kungen kom. Och det gjorde även lärjungarna. De tänkte att nu när Jesus kommit skulle han väl bli kung i Israel och kung över hela jorden. Så hade man läst och förstått profetierna i Bibeln. Vi kan läsa en av dem ifrån Daniels bok, kapitel 2 och vers 44 till 45. Där står det så här: men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom någon människohänder. Och att den krossade järnet, kopparen, leret och silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Eller från psalm 2 i Saltaren. Där står det så här: varför rasar hedna folken? Varför tänker folken ut fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i sin vrede. I glödande halm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kunna göra Herrens beslut. Han sa det till mig: du är min son, jag har fött dig idag. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel, hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och glädje er med bävan. Ge sonen hyllningskyss, så att han inte ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga alla som flyr till honom. Så om nu Jesus skulle bli kung snart, vem av dem som var hans närmaste lärjungar skulle bli störst och viktigast i Jesu rike? Det var frågan som uppfyllde dem. Vi kan läsa ett annat stycke från Markus evangeliet, kapitel 9. Där det står om samma sak som det här stycket vi läste i Matteus. Det står det så här i Matteus 9, Markus 9 och 33. Det kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? Men de teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. Jesus satte sig ner och kallade till sig de tolv och sade: om någon vill vara den första skall han vara den sista av alla och allas tjänare. Så antagligen så hade lärjungarna efter alltid varit med dem, om Petrus hade fått förstått att Jesus var Messias, Guds son, och att Jesus hade välsignat dem och sa: ja, jag är Messias. Och hur Jesus hade tagit med sig Petrus och Jakob och Johannes upp på ett högt berg och visat sin härlighet för dem. Hade de börjat fundera på vem är det som är störst egentligen? Är det Petrus? Är det Johannes? Är det Jakob? Eller är det någon av de andra som Jesus tycker är viktigast? Som är störst? Ja, vem är störst av dem? Och de hade pratat på vägen till Kapernaum. Och de ville ju inte att Jesus skulle få veta det här. För det var osams och de ville ju inte liksom ta upp det här med Jesus. Kanske skämdes de lite för att de höll på att tjafsa så här. Och Jesus frågar dem därför. De frågar därför Jesus, vem är störst i himmelriket? De frågar inte vem av oss som är störst, de frågar allmänt, vem är störst i himmelriket? Då kommer det inte fram att de, vad de hade för baktankar. Men Jesus visste ju allt som hade hänt. Även om man inte har varit med där och lyssnat, gått en bit framför eller inte hört exakt, så visste han vad som hade hänt. Och då frågar han dem vad de hade pratat om. Men de är tysta med det. Men Jesus tar upp frågan och fortsätter. Den här frågan i vers 1 i kapitel 18 i Matteus. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Det kommer inte bara av nyfikenhet. Frågan kommer i grunden av lärjungarnas syndiga hjärta. Frågan kommer av viljan att själv vilja vara störst. Det är därför de bråkade. För allihop strävar de efter att ha den här storheten. Vara den som alla såg upp till. Vara den som Jesus gillade mest. Och det är inget nytt det här. Det är något väldigt gammalt. Om vi läser i första boken i Bibeln, precis i början, så ser vi var det började någonstans. I kapitel 3 och vers 4. Här började det. Då sade ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Här kom det in strävan efter stolthet och storhet. Det kom in med syndafallet. Då var frestelsen att bli som Gud och människan föll i synd. Sedan dess kämpar vi alla människor med vårt syndiga hjärta som vill bli som Gud. Vara störst, sätta oss själva främst och älska oss själva mer än Gud eller andra. Och det gick inte så länge innan lärjungarna ännu en gång sökte denna storhet. Efter att Jesus talat om sitt lidande, sin död på korset, igen kom frågan upp ännu en gång. Då var det Jakob och Johannes som genom sin mamma frågade om de fick platserna till höger och till vänster om Jesus i hans rike. Och det är redan i Matteus 20. Samma fråga på ett annat sätt. Jesus svarade ju då, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? Det svarade, ja det kan vi. Jesus sa till, min kalk ska ni dricka, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är inte min sak att ge bort. Utan den ska tillfalla dem som min far har berett dem för. När de 10 andra hörde detta blev de upprörda över de båda bröderna. Vi ser ännu en gång så bråkar de. Men Jesus kallade dem till sig och sade: ni vet att folkets ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stober använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Ännu en gång denna strävan efter att komma främst, vara först, vara störst. Och den slutade inte då heller. Till och med sista måltiden Jesus hade med lärjungarna innan han skulle dö på korset. Precis efter att de hade delat nattvarden. Jesus hade gett nattvarden till lärjungarna. Upprättat det här nya förbundets tecken i nattvarden. Så började han bråka om samma sak igen. Ännu en gång. Vem är störst? Och denna själviska strävan är en ständig frestelse. Och vi behöver kämpa med den. Den tar sig olika uttryck i våra liv. Det kanske handlar om att jag vill att alla ska se upp till mig i församlingen. Kolla på mig, här är jag. Jag är bäst, jag är störst. Eller? Kan det vara att vi alltid tror att vi har rätt? Eller kommer synden till uttryck att vi blir avundsjuka på andra? På att andra verkar bli mer omtyckta eller få mer kärlek och omsorg än vi själva. Men vi kan tacka Gud för att han utgjort sin heliga ande över oss, som hjälper oss i kamper med vår själviskhet. Och att Gud verkar på vårt hjärta så att vi förvandlas. Om vi nu går tillbaka till Matteus 18. Så vad svarar Jesus på den här frågan? Vem är störst? Då kallar han till sig ett barn och ställde mitt ibland dem. Och sa: amen säger er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Vi har ett barn här ibland oss. Han är lite mindre än vi andra. Han sitter här mitt ibland oss. Vi ska bli små, inte stora. Jesus svarar med att ställa ett barn mitt ibland. Han vill att alla ser mot det lilla barnet ibland dem. Han vill få lärjungarna att tänka om. Se på barnet. Det sitter ett barn här. Ett litet barn. Det är så vi ska bli små. Istället för att sträva efter att bli stora ska vi bli mindre. Vi ska bli små. Och de hade frågat om vem som var störst i riket, i Guds rike. Och de antog ju självklart att ja, men de var redan med i riket. Och de kunde känna sig trygga med det. Men Jesus chockade dem med att säga att om de inte omvänder sig och blir som barn kommer de inte ens in i himmelriket. Tänk det. Frågan går från att handla om vem som är störst i riket till att helt plötsligt handla om vem som får vara med överhuvudtaget. Jesus ville att de skulle sluta upp med sitt högmod, sin strävan efter att vara störst. Jesus ville befria dem från stolthet och högmod. Från det stolthet och högmod som fick dem att bråka med varandra om vem som var störst. Och med att bli som barn menar Jesus inte allt som barn är. Han syftar särskilt på ett barns ödmjukhet som han talar om i vers 4. Den som ödmjukar sig som detta barn Och vi behöver ta lärdom av det här. Vi behöver lära oss och förstå att det inte är genom vår storhet vi kommer in i Guds rike. Det är inte genom att vi är så duktiga som vi blir en del av Guds rike. Vi kommer in i Guds rike genom vår fattigdom, i anden, genom vår ödmjukhet. Jesus säger det här själv tidigare i Matteus 5. Där han börjar sin predikan, bergspredikan, Matteus 5:3. Då säger han så här: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Det är genom vår litenhet vi blir del av Guds rike och kommer in i Guds rike. Inte genom vår storhet. Genom att bli som barn vi kommer in i himmelriket. För att bli Guds barn behöver vi bli som ett barn. Som barn som ödmjukt kommer till Gud och ber om hjälp. För att vi inte klarar oss själva. Vi behöver hjälp och stöd. Sen fortsätter Jesus i vers 4. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. När vi har blivit en del av Guds rike, slutar vi inte vara barn. Vi fortsätter att vara Guds barn. Och när vi växer och helgas, renas som kristna, blir vi inte större. Utan ödmjukare och mindre. Det är ödmjukheten som storheten finns i Guds rike. För störst i himmelriket är den som ödmjukar sig. Om vi ser mot Jesus som exempel. Han som är vår Herre och Mästare. Och han vi försöker likna och följa. Vad står det om honom? Vi kan ta ett exempel om vad som står om Jesus. Ifrån Filipperbrevet. Kapitel 2. Ifrån Filipperbrevet kapitel 2. Vers 3 och framåt läser vi. Där står det så här: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka. Och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast än han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Se hur Jesus var. Hur han utgav sig själv. Vi ska vara så ödmjuka. Vi ska följa efter Jesus. I hans ödmjukhet. Jesus såg inte sig själv som så för fin för oss. För fin för att bli människa. Och när han hade blivit människa så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden på korset. Men se också på vad Gud far gör med Jesus sen. Hur Jesus upphöjs efter sin ödmjukhet. Och det här talar Jesus själv om också. Jag kan läsa ett kort stycke från Matteus 23 och 11. Jesus säger: den som är störst bland er ska vara de andres tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Detta gäller alltså inte bara Jesus, utan en allmän regel. Att den som ödmjukar sig ska Gud upphöja. Vi kan ta ett exempel ifrån Paulus. Han talar om sig själv som den största syndaren, som den minsta aposteln. Men hur Gud använder honom i hans litenhet, och hur Gud låter Guds nåd verka ännu mycket mer genom honom än genom alla andra, även om han känner sig som den minsta av dem. Paulus talar om sig själv som ovärdig, den minste. Och samtidigt visar Gud oerhört stor nåd mot honom och genom honom. Här behöver vi en varning. För det är viktigt att det blir en äkta ödmjukhet. Och inte en som trycker ner sig själv för att få andras bekräftelse. En falsk ödmjukhet som vi många gånger har i Sverige. Du vet det här som man kallar jante. Du ska inte tro att du är någon. Och på ett sätt ska vi inte tro mycket om oss själva. Men vi ska inte trycka ner oss själva för att andra ska få se oss. Och vi ska få uppmuntran och stöd. Och nej, men det är inte så farligt med dig. Den sanna ödmjukheten ser sig själv som liten och svag. Utan att fastna i självömkan. Eller en ständig strävan efter bekräftelse. För en äkta ödmjukhet är inte självupptagen och håller inte på att kolla på sig själv. Utan sätter fokus på Gud och andra. Istället för att uppfyllas av sig själv och sina brister eller misslyckanden. Ödmjukhet är inte samma sak som självömkan eller missmod. För ödmjukhet ser bort ifrån sig själv och sätter andra högre än sig själv. Vi behöver se vår litenhet, se vår synd, vår otillräcklighet, vår ofullkomlighet. Men inte stanna där, utan som barn söka oss till vår far i himlen. Vår far i himlen som har allt vi behöver. Jesus Kristus, vår frälsare. Frälsning och nåd och förlåtelse i Jesus Kristus. Kraft och styrka och gåvor i den heliga ande. Allt detta finns hos Gud. Störst är den som ödmjukar sig. Som ser bort ifrån sig själv och ser till andra. Och Jesus fortsätter sen med att säga: och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Ett sådant barn. En ödmjuk, liten kristen. Och den som tar emot en ödmjuk, liten kristen för Jesus skull, tar även emot Jesus. Tidigare i Matteus har Jesus talat om det också. När han skickar ut lärjungarna i kapitel 10. I kapitel Matteus kapitel 10 och vers 40-42. Så talar de ungefär samma sak. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han ska få en rättfärdig mans lön. Den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka Därför att det är en lärjunge. Amen, säger han, ska inte gå miste om sin lön. Vi är kända som kristna på Jesu uppdrag. Och om någon tar emot oss som Jesu lärjungar, lyssnar på vad vi har att säga om Jesus, då tar de inte bara emot oss, utan Jesus. Jesus själv och Gud Fader i himlen som sände Jesus till jorden. Vi är små barn till Gud. Ödmjuka kristna. Och om vi är det, så representerar vi inte bara oss själva, utan vår far i himlen och Jesus Kristus vår Herre. Därför kan det vi möter i vår vardag, i våra liv, ta emot Jesus genom oss. Hur svaga och små vi än är. Om du tänker nu, hur skulle någon kunna bli kristen genom mig? Så tänker du både rätt och fel samtidigt. Du har rätt i att du inte kan göra någon till kristen. Inte kan frälsa någon. Det kan bara Gud. Men du har fel i att Gud inte kan använda dig. För du, hur liten du än känner dig som kristen, hur otillräcklig och ofullkomlig du än känner dig, så representerar du Gud. Och Jesus, han identifierar sig med oss. När vi, någon gör någonting mot oss, hur svaga vi än är som kristna, så gör de det mot Jesus. Så när någon tar emot oss som kristna, då tar de emot Jesus också. Om någon lyssnar på dig för att du är kristen, då lyssnar de på Jesus. Om någon tar emot dig och tar in dig i sitt hem för att du är kristen, tar de emot Jesus också in i sitt hem. Så när någon tar emot dig på grund av Jesus, för Jesus skull, i Jesu namn, tar de emot Jesus själv. Tänk vad stort! Människor kan ta emot Jesus genom dig, genom mig. Hur liten du än är som kristen, så kan någon bli frälst och komma till tro genom dig. För du representerar Jesus. Hur liten och svag du än känner dig. Oavsett om det är att du känner att du inte har gått så länge eller vet så mycket om Jesus. Eller att du känner att du har massa brister och problem. Eller synd i ditt liv. Oavsett vilket språk du talar eller vilka språk du inte kan tala. Du representerar Jesus som kristen. Du får vara ett litet barn till Gud. Om jag ska sammanfatta. Vi människor har genom synden i oss en strävan efter att vara störst, att bli som Gud, att vara viktigast, att vara främst. Vi är väldigt själviska och egensinniga av oss, bara som människor. Men det här ska vi omvända oss ifrån. Lämna bakom oss och bli ödmjuka som barn. Och när vi ödmjukat oss inför Gud en gång, så ska vi fortsätta leva i omvändelse och ödmjukhet. Och genom omvändelse och ödmjukhet så kommer vi in i Guds rike. Och genom ödmjukhet så blir vi större i Guds rike. Som kristna växer vi genom att ge ut av oss själva. Genom att ge upp av oss själva. Som Jesus gjorde för oss. Och när vi lever vårt liv som kristen, som små barn till Gud, kan det som möter oss ta emot Jesus genom oss. Hur liten och svag vi än känner oss, så kan folk som vi möter Jesus genom oss. Tänk vad stort. Nu vill jag be tillsammans med er. Herre, du ser vår synd och vår själviskhet. Herre, hjälp oss att se den, men vända oss bort ifrån det. Du ser hur vi kämpar med vår själviskhet och vår strävan efter att vara störst och viktigast. Hur det kommer till uttryck i våra liv. Hjälp oss att dö bort ifrån det. Hjälp oss att omvända oss ifrån det. Omvända oss och gör oss till barn till dig. Gör oss till barn till dig, Herre. Hjälp oss att bli ödmjuka som små barn. Forma oss i ödmjukhet. Låt oss inte bli uppblåsta och stora, utan istället små och ödmjuka. Kom, gör det i våra liv. Och låt oss få fortsätta att växa i ödmjukhet. Växa i att bli mindre. Och tack för att du låter oss få vara dina representanter. Att du sänder ut oss som dina barn. Herre, jag ber att du ger oss tro på att människor kan möta dig genom oss. Att när vi sitter vid matbordet med någon som inte känner dig än, så kan den människan möta dig genom oss. För vi är där som dina barn. Vi går genom hela våra liv som dina barn. Hjälp oss att leva fullt ut som dina barn. Och låt människor få komma till tro genom våra liv. Genom dig, Herre. Tack för att vi inte behöver vara stora och duktiga för att människor ska komma till tro. Utan att vi kan vara små och ödmjuka. Och människor får möta dig ändå. Oavsett hur svaga vi känner oss. Jag ber här att den här församlingen och vi som är här ska få formas till att bli mer ödmjuka. Till att bli mindre och se mer till andra än oss själva, Herre. Låt oss få fyllas av din kärlek. Och låt en människa som kommer in här i vår gemenskap få känna att här är människor som bryr sig om mig. Mer än sig själva, Herre. Låt oss få visa på Jesus på det sättet. I ödmjukhet och i kärlek. I Jesu namn. Amen.